Man ska inte göra så, det har jag fått lära mig när jag har sjungit i kör, att man ska inte harkla sig.
God dag allmänheten, ni lyssnar på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Här kommer vi att komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblan svarar-podden. Hallå kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibblan svarar-podden. Jag heter Anton Joling och med mig har jag Andrea Haglund.
Tjena, tjena.
Och Tobias Nordberg.
Hejsan.
Så vad ska vi prata om idag, Tobias?
Jag ska prata lite grann om en dikt och frågan om vem som har skrivit den dikten.
Okej, okay, ja. Känns ganska straightforward.
Men det är ganska straightforward. Det är ganska sällan vi pratar om litteratur och dikter på det sättet i den här podden. Men vi jobbar ju ändå med bibliotek.
Ja, liksom. Skönt att få in en sån fråga någon gång.
Ja, ibland, ja, det är kanske faktiskt bra.
Och Andrea, du ska prata om?
Jag ska prata om liknelser eller idiom.
Ja, jag vill ha ett svar som är en idiom, men jag har inte det. Jag är spänd som en fjäder för det här. Ja, strunt i det. Vi kör igång istället. Ska vi köra igång med lite dikter då, kanske?
Gärna det.
Mm, det gör vi.
Den här frågan är ursprungligen besvarad av vår bibliotekariekollega Benedikte Södergren som har gjort ett fint jobb. Och i sin helhet så lyder frågan så här, och nu citerar jag lite fritt för att annars blir det lite för långt. Jag undrar om Bo Sättelind har skrivit den här dikten. Det ljusnar över bergen, natt har blivit dag, att dö är seger, inte nederlag. Mm. Eller har han skrivit någon annan dikt som innehåller strofen Det ljusnar över bergen? Jag vet att han har skrivit en som innehåller strofen Det lyser över bergen. Men det jag undrar är alltså om han har skrivit någon dikt som innehåller strofen Det ljusnar över bergen.
Oj.
Väldigt förtydligande.
Ja, väldigt förtydligande. En väldigt tydlig fråga i alla fall.
Jag vill inte ha svaret att han har skrivit en dikt som handlar om att det lyser över bergen.
Ja. Ja. Känns som att man fick lite idétorka där, den som skrev, alltså själva dikten, om man har så två liknande.
Ja, precis. Det jag tänker på att nu Bo Sättelind, han har varit död i typ 30 år, så jag tror inte han tar särskilt illa upp om jag ändå påpekar att det är lite fult i så fall att använda typ samma rad två gånger. Men det finns alltså lite av ett mysterium att försöka reda ut här också. Om man har skrivit både en dikt som innehåller raden Det lyser över bergen och en dikt som innehåller raden Det ljusnar över bergen. Mm. Och jag kan börja med att lova slash varna för att det kommer bli en hel del poesicitat de närmsta minuterna. Och så får man göra vad man vill med den informationen.
Mm, okej.
Okay. Vi skulle haft en typ ringklocka som man kunde säga bling bling varje gång det kommer ett diktcitat.
Ja.
Vi får lägga till det efteråt. Dem.
Ja, just precis. känner ni till Bo Sättelind förresten?
Låter väl bekant.
Tycker också det låter bekant, men jag kan inte säga någon dikt eller någonting.
Nej.
Det är ungefär
jag
så
tror
det
jag skrivit någonting
också
som handlar om typ Det ljusnar över bergen. Eller
just
det. Det ringer en klocka nu när du säger det.
Det lyser möjligen.
Ja. Men det är nog den där jag känner till.
Ja.
Jag fick en sån känsla av déjà vu nu.
Det är ungefär så det är för mig. Jag kan inte, han är inte mycket mer än ett namn. Men jag slog upp vad Göran Hägg skriver om honom i sin bok Den svenska litteraturhistorien. Och det är ett ganska säkert kort om man vill få tag på ett livfullt citat. Han, Göran Hägg, han skriver på ett ganska medryckande sätt. Och i den här boken så redovisar han ofta väldigt tydligt sin egen åsikt om gamla svenska författare och poeter. Och ibland lite väl tydligt kanske. Om Sättelind skriver han i alla fall så här. Den varmt religiöse och något pompöse Sättelind valde att reta och engagera människor med det till synes gränslösa allvar varmed han mässade sitt budskap. Han älskade att framträda iklädd slängkappa eller andra poetiska attribut.
Wow.
Ja. Men så skriver han också, dessutom var han, vilket han stora upplagor efter han dolde för avundsjuka kollegor och recensenter, en stor lyriker. Så det var ändå en positiv bild här också. Mm. Så man kan nog sammanfatta det med att han var tillgjord och högtravande som person, men ändå en duktig poet. Alltså, och att han var populär, men inte så creddig.
Jag gillar väldigt mycket den religiösa och pompösa. Det var bra. Uppskattar.
Jag tycker också om, vad heter han, Hägg som hade skrivit.
Ja.
Att han bara slänger all så här objektivitet åt sidan. Ja. Utan så här, nej, jag tycker det här. Det måste man ändå respektera.
Ja, det måste man faktiskt. Men Sättelind, han var inte direkt rädd för att ta sig an de stora frågorna i alla fall. För ofta handlar hans dikter på ett eller annat sätt om döden. Det låter ju inte så upplyftande. Men ofta präglas de här dikterna faktiskt ändå av hopp, kan man säga. Och med tanke på det så är det kanske inte så konstigt heller att flera av dem har kommit att användas ganska mycket i dödsannonser i olika tidningar. Och den dikten som vi pratar om nu har alltså använts väldigt mycket just dödsannonser, och det återkommer vi till snart. Men den dyker inte upp i tidningarna riktigt lika ofta som en annan dikt av Zetterlind. En som heter Döden tänkte jag mig så.
Men det låter ju bekant.
Gör det det?
Inte för mig.
Nej, men den raden, Döden tänkte jag mig så. Men undrar om inte det är en bok som heter så?
Det kan säkert finnas det, för jag tror att det är ett ganska känt citat så. Nu letar vi
fakta. Det är faktiskt en bok av Johanna Mo. Jag fick så här i huvudet att det kändes som att det var en deckarbok jag hade sett titeln på. Interesting.
Men jag tänkte att jag ska läsa upp den dikten här så jag kan få lite bakgrundsmusik bara. Tack. Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång. Det var den sista dagens morgon. Jag stod som harens unge när han kom. Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång. Då tog han mig och satte mig i korgen. Och när jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig så. Vad tycker ni om den? Svårt att komma med någon kommentar direkt.
Den var fin.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att
men det var lite så här, med några fina meningar kan jag tycka. Ja. Sådär, men jag vet inte, jag har svårt för dikter överlag, tror jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska processa dem.
Nej, det är lite... Framförallt om man inte är beredd på det så kan det bli...
Kanske är lite så jag känner när jag tittar på dansföreställning. Jag gillar dans. Men när jag väl sitter där så är jag så här, försöker jag förstå vad det är som händer på scenen. Försöker förstå, vad betyder det här?
Jag har ju börjat, men jag ser på dans så blir jag mer bara så här, vad coola grejer man kan göra med kroppen. Ja. Liksom, och mer imponerad av det tekniska.
Ja, exakt. Jag försöker lära mig att tänka så, men jag kan ändå inte låta bli försöka analysera, men jag förstår. Det liksom flyger mig över huvudet.
Jag tror man kan, visst, dans så måste man ändå kunna ta in som någon sorts konstnärligt uttryck. Ja, även om man inte fattar det, och även om man inte bara tittar på det rent tekniska, så tänker man borde kunna se det. Det finns väl någon sorts skönhet i det?
Jo, visst gör det.
Ja, absolut. Alltså, jag tycker det är väldigt... Även om jag inte fattar någonting så tycker jag det är ändå kul att titta på dans. Ja, för att det är ändå
så,
någonting.
Liksom. Så tänker jag att man kan tänka med poesi också egentligen. Ja. Att man måste inte fatta, man kan liksom bara läsa.
Låta det skölja över den.
Ja, typ så.
Nej, men den var vacker.
Ja, jag tycker den är ganska fin. Man kan förstå att folk har velat med den i dödsannonser. Jag tycker den passar rätt så bra. Så. Jag kollar upp vilka dikter som är vanliga att ha med i dödsannonser överlag. För flera olika begravningsbyråer har publicerat listor med populära dikter på sina webbplatser. Så jag kollar igenom den och har sammanställt en liten topplista. Så här kommer den muntra topplistan. Topp 3 poeter i dödsannonser vid sidan av Bo Zetterlind.
Jag tänkte precis säga att vilken upplyftande.
Ja, jag var medveten.
Ja, men det är bra.
På plats 3 har vi Dan Andersson. Ja, många dikter av Dan Andersson har använts i dödsannonser och vid begravningar. Ofta har det varit Omkring tiggan från Låsa, som man kanske har hört inspelat som en visa i alla fall. Men jag tänkte läsa upp en annan dikt av honom som har använts mycket. Den låter så här.
Plats 3.
Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus och vandra i vita nätter tills jag funnit min faders hus. Jag ska klappa sakta på porten där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut.
Jag blev nästan lite tårig. den var fin.
Ja, den är fin.
Den är lite lagom lång också.
Ja, precis. På plats 2 har vi Karin Boye. Karin Boye är uppenbarligen också en död- och begravningspoet, tråkigt nog. Flera av hennes dikter har också använts väldigt ofta, men nu har jag valt ut en av dem lite kortare för att se till att jag inte babblar alldeles för länge. Och den låter så här.
Plats 2.
Ack, låt mig riktigt leva. Nej.
Nej.
Gör den inte alls.
Den låter... Kul hade varit om det varit så att den hette så. Ack, låt mig riktigt leva. Nej.
Nej. Och sen är det slut.
Och sen är det slut. Ja, du sa att den var kort, men så kort.
Den låter så här. Ack, låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång så att jag rör vid verklighet i ont som gott. Det var det där med analysen.
Ja. Okej. Ja.
Ja, nej, den blir inte den här... den gut-punchen som den förra, som kändes mer bara...
Precis.
Intuitiv.
Liksom. Ja, Karin Boye tycker jag om annars. Och ofta tycker jag att man kan känna sig ganska berörd av hennes dikter så. Men jag vet inte, den här är också svårt att... riktigt.
Jag förstod inte riktigt.
Det kan vara det.
Ja, det kan vara
man är för trögfattad.
Ja,
ja, jag tror...
För dum för Karin Boye.
Kanske är lite för dum för Karin Boye helt enkelt.
Ja.
Jag tror det är en t-shirt. Om vi ska sälja merch någon gång.
Ja.
För dum för Karin Boye. Alldeles lagom för Biblans vara.
Nej, nu släpper vi detta. Nu går vi vidare till plats ett här. Det är Per Lagerkvist. Per Lagerkvist är faktiskt en överlägsen vinnare här, åtminstone om man kollar på de dikter som nämns av svenska begravningsbyråer. Organisationen Sveriges auktoriserade begravningsbyråer räknar till exempel upp inte mindre än 14 dikter av Lagerkvist. Och en av dem är den här.
Plats ett.
En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Jorden ska minnas dig så som den minns gräset och skogarna. Det multnande lövet. Så som myllan minns vindarna. Din frid ska vara oändlig så som havet.
Wow.
Ja, den gillar jag också.
Ja.
Det tyckte jag väldigt mycket om. Där fick jag rysningar.
Ja.
Så jag var inte för dum för, vad heter han?
Per Lagerkvist.
Per Lagerkvist.
Okej.
Okej.
Vi kan ha en t-shirt med det också. Smart nog för Per Lager.
Det står det på ryggen.
Ja. Det var det som saknades.
Ja.
Men hur var det nu egentligen med frågan om huruvida det lyser eller ljusnar över bergen i den här dikten av Bo Setterlind? Precis. Ja, precis som den som ursprungligen svarat på den här frågan så gjorde jag en bildsökning på Google där jag testade några olika kombinationer av författarens efternamn och ordföljder ur dikten. Bland annat både lyser över bergen och ljusnar över bergen. Och nu är det kanske inte så där jätteproffsigt att bara googla fram ett svar, men det tycker jag att man kan göra. Och i det här fallet så funkar det väldigt bra eftersom jag bara vill få fram någon typ av material som visar vilka sammanhang raderna citerades i och om det faktiskt handlade om två olika dikter. Och det funkade rätt så bra att göra så också. För om man använder den dikt som frågeställaren har skickat som sökfråga, om man bildgooglar så får man upp ett flertal dödsannonser där, bilder på dödsannonser liksom. Där dikten,
jag började undra varför du just bildgooglade.
Men ja, men det är för att få fram just dödsannonser, ja, precis. De har ingen vettig alt text på bilderna. Ja, och man får upp ett flertal dödsannonser då. Där den här dikten återges precis som frågeställaren har skrivit ner den. Och man kan tro att det tyder på att det faktiskt finns en dikt av Setterlind som lyder precis så. Men om man gör precis samma sak men byter ut ordet ljusnar mot lyser så får man faktiskt betydligt fler träffar.
Mm.
Och resten av dikten den är likadan i båda fallen. Så jag skulle säga att det uppenbarligen alltså är samma dikt som citeras. Men i vissa av fallen så har de ursprungliga formuleringarna förvanskats lite grann. Så jag tar de rader som frågeställaren citerade en gång till så att vi kommer ihåg dem.
Mm.
Det ljusnar över bergen, natt har blivit dag. Att dö är seger, inte nederlag. Men i originaldikten, den publicerades ursprungligen i Bo Setterlinds diktsamling Himlen har landat från 1971. Där lyder dikten i sin helhet så här. Att dö är seger, inte nederlag. Det lyser över bergen, natt har blivit dag. Sörj inte den som äntligen är fri. Och frukta ingenting, ty Gud är liv. Och det är alltså så dikten lyder från början då. Och i dödsannonserna så är det många gånger vissa ord som har utelämnats eller bytts ut. Och vissa rader har kastats om.
Mm.
Och det är ju det som har hänt även med den här varianten som frågeställaren citerar då. Och dessutom har man i dödsannonserna ofta strukit de där avslutande raderna. Frukta ingenting, ty Gud är liv. Och förmodligen är väl det för att man har känt sig lite obekväm med det religiösa språket. Men ändå tyckt att det är en fin dikt att ha med då.
Tycker det är att även i en begravning som ofta kan vara en ganska religiös ceremoni så har man ändå valt att inte ha med Gud i dikten. Det är lite intressant.
Mm. Jo, absolut.
Jag tycker nästan också att det ljusnar över bergen är en finare strof i sammanhanget än det lyser över bergen. För det ljusnar, då får man ändå en tydligare bild av att det inte är sol, ljuset är inte upp uppe över bergskammen, utan den lyser bakom och är dold.
Ja, precis.
Men det finns ett ljus bakom bergen som lyser upp bakifrån.
Det är någonting som är, det blir bättre och bättre.
Liksom. Ja, ja, något hopp i, ja, av det.
Ja, precis. Ja, jag håller med. Det kanske är därför också man har ändrat lite i de där. Det kanske är många som har tyckt att det låter bättre med ljusnär. Men det var ju faktiskt inte så det stod från början.
Nej.
Man måste väl få lov att ändra lite.
Ja,
det är klart.
Så sammanfattningsvis så kan man väl i alla fall säga att Bo Setterlind inte har skrivit någon dikt som innehåller raden Det ljusnar över bergen. Däremot har flera olika lite lätt modifierade varianter av en av hans dikter tillskrivits honom många gånger. Och några av de varianterna innehåller raden Det ljusnar över bergen.
Ni har säkert märkt vid det här laget att jag älskar språk.
Mm.
Nej, okej.
Okay, du brukar prata ganska mycket.
Så ja, just det.
Burn. Ajajaj. Men jag älskar språk i alla fall. Och därför så drogs jag till den här frågan. Varifrån kommer uttrycket tuff som en agaspis? Det är inte ett uttryck jag brukar använda.
Jag har aldrig hört det.
Det kanske kommer ur frågeställarens fantasi bara. Mm,
nej, det finns ett uttryck som heter så. Men det är nog inte så vanligt att man använder det kanske längre, nödvändigtvis. Men Fernando på Bibeln svarar har svarat att det är lite svårt att belägga ursprunget för just det här uttrycket. men det är inte svårt att förstå var det kommer ifrån. För agaspisar är kända för att vara väldigt hållbara, stora och lätta att använda då man slapp och elda med ved. När jag sökte lite grann på, för jag var så här, vad är en agaspis? Jag var tvungen att googla det. De är riktiga bjässar, alltså ni får bildgoogla agaspis, för de tar upp nästan hela köket. Liksom.
Men jag tror det är ändå för det är någon sorts rejäl, alltså
ja,
en gasspis.
Men de står inte heller längs med en vägg, utan de står liksom, det såg ut som de stod mitt i rummet.
Okay.
Så man liksom kan jobba runt den på något sätt. Men jättestor. Så även om den här frågan fick ett ganska kort svar, så blev jag sugen på att grotta ner mig i fler såna här beskrivande uttryck och liknelser och idiom som det också kan kallas. Har ni koll på vad idiom är för någonting?
Jag tror det, men berätta ändå.
Ja, det är så här. Är det någon skillnad på idiom och liknelser och metaforer?
Ja, det är ju liksom, de är varianter på samma sak, kan jag på säga, men de är ju lika varandra. Man kan säga att idiom är två eller flera ord som tillsammans betyder något annat än vad orden gör ensamma. Så tuff som en agaspis är mer av en liknelse, eftersom man har ordet som i.
Okay.
Man liknar liksom någonting vid ett något annat.
Då är det en liknelse.
Ja.
Ja.
Men vi kommer till det idiomen. Jag kommer att förstå det lite bättre när jag börjar och gå igenom idiomen här.
Mm.
Det första jag har tagit med, det är uttrycket skita i det blå skåpet.
Mm, just det.
Ja, men det finns ju många sådana här uttryck som han brukar säga. Jag brukar använda det uttrycket. Mm. Men jag har ingen aning om var det kommer ifrån.
Vad betyder det då?
Jag menar att skita i det blå skåpet är ju att man verkligen gör bort sig ordentligt.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Trampa i klaveret, tänker
jag. Ja, jo, men det är väl
det
samma
är också
betydelse.
Ett typ av, det har jag inte med på min lista, men det är ju ett liknande uttryck. Men just skita i det blå skåpet var så här, hade ingen aning om var det kom ifrån. Och jag blev faktiskt lite förvånad över ursprunget. För det fick sitt uppsving när Janne Loffe Karlsson använde det i Göta kanal 1981.
Okej.
Enligt Karlsson så brukar hans far använda uttrycket när Janne hade gjort något dumt som liten. Men, ska säga, att skita i det blå skåpet har faktiskt anor från 1800-talet.
Ja, okej, okay, så det är inte Janne Loff och Karlssons pappa som har kommit på
Nej,
det?
Nej, men det var han som liksom fick det att bli lite så här mainstream.
Populariserade det.
Kanske. Ja. Ja, populariserade det eller lyfte fram det igen liksom, kanske. Men då kan man ju undra, men varför just blå skåp? Varför är det just ett blått skåp? Vad är grejen? Och det ska jag förklara, för det har med att på 1800-talet då började man använda just blåmålade möbler, och då ansågs de vara lite extra fina.
Ja, just det. Ja,
det var liksom fina möbler, extra fina möbler som var blåmålade. Och då förklarade ju sig självt att det anses som extra dumt att skita just det blåmålade finskåpet, till skillnad från något annat skåp som inte är lika fint. Så det var liksom inte bara gjort bort det i lite grann, utan du har verkligen gjort bort det jättemycket.
Mm.
Just
så. Det är därifrån det kommer.
Okay.
Nästa är, som jag har med, är uttrycket gjuta olja på vågorna.
Mm.
Det här är lite intressant.
Känner jag inte riktigt heller igen faktiskt.
Nej. Nej, men att gjuta olja på vågorna betyder att man lugnar ner en hetsig eller upprörd situation.
Jaha.
Ja, men det låter så här, men vadå olja på vågor liksom? Vad kommer det ifrån?
Ja, och men så funkar det i praktiken om det är liksom vågor, om du häller olja på, skulle det lugna ner vatten på något
vis? Du är inne på någonting.
Ja.
Du är inne på något här. För det är faktiskt så att häller man olja på upprört vatten, alltså vågigt vatten eller liksom krusande vatten, då stillnar ytan.
Mm-hmm.
Det liksom finns, man kan göra det som ett experiment om man vill.
Mm-hmm.
Och det är för att oljan på vattnet minskar friktionen mellan luft och vatten. Man kan testa det man kan göra det när man kokar pasta, läste jag också. Så häller man lite olja i vattnet, då ska det, jag har inte testat så jag vill inte svära på att det här funkar, men det ska tydligen inte koka över om man häller lite olja i pastavattnet.
Okej, okay, så det är inte bara om det är blåst eller vind eller något, utan det är även när det är att det kokar.
Ja, det är någonting liksom, med hur ytspänningen, the science behind it, om man säger
så. Precis. Det finns ju också någonting, jag vet inte om det är samma sak, men om du har, du vet, sån här skräddare, sådana insekter som kan springa på vattnet, det är också, häller du typ diskmedel eller någonting,
just det, bryts
ytspänningen och så sjunker de ner. Så om det är typ
det experimentet princip. Behöver vi inte göra. Behöver inte uppmana någonting.
Nej, absolut inte. Men är det samma princip, tror vi? Eller?
Nej, jag tror inte det. Det
måste ju verkligen vara ytspänningen i alla fall.
Olja bryter inte utspänningen. Men det är på något vis, det var så förklaringen var, att det minskar friktion mellan luft och vatten.
Mm.
Cool. Och tydligen så är det väl en sån grej som båtfarare och sånt har liksom erfarit när det har blivit oljespill på vatten, att de har märkt att här lugnar det ju ner sig. Och jag vet att det finns YouTube-videor på när det är olja på vattnet, att man kan se tydligt att det inte krusar sig på samma sätt där oljan är.
Okay.
Så har ni lärt er det.
Ja.
Mm.
Okej, okay, så då har vi det här uttrycket att man hoppar i galen tunna.
Ja, men har du hittat de mest obskyra?
jag tog ju de som var roliga. De som jag själv var så här, nej men det här förstår jag inte var det här kommer ifrån. Då blir det kanske lite obskyrt.
Ja, men hoppa i galen tunna har man ju hört i alla fall. Men jag har nog aldrig använt det själv.
Don't you read the books? Nej, jag skojar.
What? No, I watch TV.
Ja, men vad betyder det då? Har ni någon känsla för vad det här kan...
Vad heter det, sa du?
Hoppa i galen tunna.
Hoppa i galen tunna.
Vilken är rätt tunna att hoppa i?
Mm, exakt. Det kan man undra. Ja, och det, ja precis. Det kommer framgå av den här lilla historien.
Mm-hmm.
Jo, men alltså, att säga att hoppa i galen tunna, det betyder helt enkelt att man begår ett fatalt misstag. Lite som att skita i det blå skåpet, faktiskt.
Mm.
Och enligt Svenska Akademiens ordbok så kommer det från en historia om en man som badade bastu och ville svalka sig i en tunna med vatten.
Okay,
men då var han väldigt klantig. Det stod inte i Svenska Akademiens ordbok att han var väldigt klantig, det är min analys. Och råkade hoppa i en tunna med kära istället.
Ja, okej. Okay. Ja, men då förstår man i alla fall lite mer vart det är. Vart det kommer ifrån.
Då kände han sig nog lite dum.
Ja.
Det var inte så mycket mer om det. Det var bara att, ja, det var så. Men det här uttrycket då är väl ändå inte så obskyrt. Och det är i grevens tid.
Nej, den känner jag igen.
Ja, uh-huh. Den måste ni ju ha hört.
Ja, jag har nog till och med sagt några gånger.
Ja, precis.
Jag tror att jag någon gång har hört var det kommer ifrån. Jag minns verkligen inte alls.
Så nej.
Har det någonting att göra med greveost?
Nej, man kan ana att det kanske handlar om någon slags greve.
Kanske.
Kanske. Jo, att komma i grevens tid betyder ju att man kommer precis i tid. Men då kan man ju som sagt undra...
Är det typ a wizard is never late? Att alla ställer klockan, greven är den viktigaste.
Precisely, he arrives precisely when he means to.
Att greven är den viktigaste personen. Så när han kommer, det är då det startar liksom.
Det är faktiskt inte helt långt från sanningen.
Nej, okay, ja.
Inte helt långt.
Kan vi också trycka på en t-shirt? Inte helt långt från sanningen.
Bibeln svarar.
inte helt långt från sanningen. Ja, det verkar i alla fall handla om greve Per Brahe. Han är född i, född i Uppland. Men som 1637... Det var så länge sedan det här då. Blev generalguvernör över Finland. Vad det exakt betyder rent styrelseskickmässigt, det vet jag inte. Jag utgår från att den här tiden, så jag har inte kollat upp det, men jag antar att Finland tillhörde Sverige då.
Ja, det har jag ju alltid gjort.
Måste det... Va?
Så här kan man säga. Finland har inte varit en självständig stat för en, ja, det är på 1900-talet först.
Ja, så kanske det var. Tydligen anses i alla fall den här perioden i Finland varit väldigt bra under hans styre. Så när man säger att något sker i grevens tid, menar man att det kommer sluta lyckligt. Det var liksom ursprungsförklaringen till uttrycket var liksom att, ja, men det var där man son började använda det. Att,
ja, för då känns det som att det har ändrat.
Det ändrar karaktär lite grann, men ja, det blir ju så att säga, har du kommit i tid till när du lyckas komma precis i tid, då slutar det ju lyckligt.
Ja, okay.
Så de har väl hittat någon slags så här, ja, det har utvecklats lite med tiden. Men från början så var det att, ja, att hoppas det här sker i grevens tid, liksom, att det kommer sluta lyckligt. Mm. På något sätt. Det var inte så långt ifrån, tycker jag ändå, din teori om att det hade något med rätt tid på något sätt. Nästa uttryck jag har är kasta pärlor för svin. Det här uttrycket kommer från Bibeln faktiskt. Nämligen Matteus kapitel 7, vers 6, där vi kan läsa: ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.
Oj,
ja. Sliter sönder er?
Ja.
Så det så?
Jajamän.
Det var en liten twist där.
Det var en våldsamma svin, tycker jag då. Mm. Men man kanske menar vildsvin då, jag vet inte.
Jag vet inte. Jag tror att grisar väldigt pärlor så mycket mer.
Nej. Eller så är grisar argare än vad jag tror.
Mm. Kanske. Mm. Det är väl i, är det filmen Snatch kanske? Där ja, de matar det. Så Beware of the Pig Farmer typ, för att grisar äter ju allt, så det är ett jättebra sätt att göra sig av med
just
kroppen.
Ja. Ja, för vildsvin är ju ändå rätt brutala, så att det hade det kunnat vara. Mm. Men det man menar i alla fall i det här uttrycket är att inte slösa bort din tid och möda på dumskallar som ändå inte fattar något.
Nej, för de kommer ändå döda dig.
Ja, precis. Ja, men det är sant. Det är inte, spendera inte tid på dumskallar, för de kommer döda dig. Sen har jag också ett uttryck som heter mota Olle i grind.
Mm. Just det.
Det har ni kanske hört.
Det har jag nog hört, men inte så använt.
Nej.
Nej, jag vet inte exakt vilken betydelse det har. Alltså exakt i vilka sammanhang man borde använda det.
Men det känns som att det är så här, men nip the problem in the bud. Typ,
ja.
Sådär. Ja. Ta hand om det innan det blir ett problem.
Jajamän, det är precis det betyder. Att man avstyr en situation innan den urartar.
Ja.
Men då kan man ju undra, vem är Olle? Och varför ska han motas i grinden?
Är det mors lilla?
Nej.
Nej.
Utan det här var lite oklart. Det liksom fick inte riktigt något jättebra svar. Men det verkar som att det handlar om att Olle i det här fallet är namnet på en tjur. Att det kunde vara ett ganska vanligt tjurnamn förr. Och det är Olle då, tjuren, som ska hindras från att gå genom grinden och därmed orsaka kaos.
Ja.
Man vill inte gärna ha en tjur rännandes runt på gården, kanske.
Nej.
Om det inte är Ferdinand då, som
det
inte har suttit på en humla. Men när jag nämnde för Anton här att jag höll på med den här frågan, så tyckte han att jag även skulle ta med lite engelska uttryck.
Mm.
Framförallt så pratade vi om ett uttryck, och jag försökte leta upp fler, men jag hittade inte riktigt något bra, några mer bra uttryck som jag kunde komma på i alla fall.
Mm. Vilken är det du kom på?
Den som jag har tagit med var den vi pratade om, vilket var goody two shoes.
Just det. Mm.
Och det är faktiskt ett uttryck som jag tror, ja, jag brukar använda det ibland.
Alltså. Ja,
men. Men jag har aldrig riktigt vetat, jag vet att innebörden, men jag har inte vetat var det kommer ifrån.
Nej, just det.
Och att någon är en sån här goody two shoes, det betyder liksom att personen är lite präktig och lite för mer. Ja, någon som är så här, åh, gud vad du ska vara duktig då, den goody two shoes. Mm. Liksom. Men jag har liksom inte vetat var det kommer ifrån tills nu då, när jag har faktiskt researchat det. Och då är det så här, att uttrycket spreds efter en saga publicerats av John Newberys förlag i London 1765 om en flicka som heter Marjorie Meanwell. Ja, jag vet.
A bitch on the nose.
Som växer upp med bara en sko. Hon fick sedan en sko av en rik gentleman och går runt och talar om för alla att nu har hon två skor. Hon börjar arbeta som lärare och gifter sig rik. Så rikedomen hon i slutändan får...
Allt hon behövde var en sko.
Ja, jag förstår inte riktigt. Men så tydligen ska rikedomen i slutändan få vara hennes belöning då, för att hon varit så dygdig.
Ja.
Jag antar att det händer mer i den sagan än att hon bara går runt och pratar om att hon har två skor. Men tydligen så ska uttrycket funnits ännu längre tillbaka. Även om det var lite som med Göta kanal, att liksom... fick den bli populär, men den har funnits tidigare.
England svarar på Janne Loffe-Karlsson.
Men till exempel så dyker det upp i en dikt som heter Voyage to Ireland in Burlesque, som är skriven av Charles Cotton, och den är från 1670. Mm-hmm. Och det låter så här. Mistress Mayress complained that the pottage was cold, and all long of your fiddle faddle, quoth she. Varför tar jag med det här? Why then, goody two-shoes, what if it be? Hold you, if you can, your tittle-tattle, quoth he.
Quoth, bra.
Jag känner att jag skulle typ skrivit om det här till någon lite enklare engelska. Goody i goody two-shoes kan här ses som en förkortning av good wife, typ motsvarande till fru.
Mm.
Hon klagar på att the pottage, vilket jag inte vet vad det är för något.
Ja, en gryta, tror jag.
Gryta, kanske ja. Var kall, och då kallar henne bara för en goody two-shoes för att hon är fisförnäm.
För att hon inte tycker om kall gryta då?
Tydligen.
Ja, okay.
Men på 1600-talet så kanske man inte kunde vara så picky.
Nej.
Ät din jäkla gryta och håll käften. Hade man kanske kunnat skriva på svenska.
Jag tror så hade Janne Loffe Karlsson uttryckt det i alla fall.
Ja, det känns troligt.
Ja, nej, det var det jag hade. Vi får väl hitta på lite nya idiom som inte är så obskyra, kanske.
Mm, det finns väl ett antal som inte är så obskyra.
Ja, men de är inte lika roliga.
Nej, det är sant.
Ja, det var allt vi hade i dagens avsnitt. Brukar vi köra en sammanfattning också. Andrea, vad har vi lärt oss idag?
Att, men bland annat att Janne Loffe Karlsson är lite av en trendsetter när det kommer till idiom.
Snyggt.
Ja. Ja, sen har vi väl lärt oss lite grann också om en viss dikt och om andra dikter.
Ja, och att vi kanske, jag åtminstone, är för dum för Karin Boye.
Ja, just det. För dum för Karin Boye. Var var det var
tillräckligt smart för...
Per Lagerkvist.
Hur smart är du på en skala den mellan Lagerkvist och Boye?
Stackars Per Lagerkvist som representerar det dumma här.
Nej, det var allt trams för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Hej då!
Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna mejla oss på bibblansvararpodden@gmail.com eller på våra sociala medier, så kan vi ta upp den i framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar, och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar.